Svenske eiendomsaksjer har løftet seg skikkelig med fall i lange renter. Eiendomsindeksen på Stockholmbørsen er opp over 30% siden sent i oktober. Og den er også i pluss så langt i 2023. En overraskelse tatt i betraktning det negative sentimentet og usikkerheten som har preget sektoren. Operasjonelt gjør selskapene det bra, men finansiell usikkerhet består med store låneforfall som skal refinansieres og eiendom som må selges. På aksjesiden er vi fortsatt positive til FABG, men enkelte obligasjonslån er enda mer attraktive. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities, og dette er Arctic-podden. Nå skal det handle om eiendom igjen, og da har vi selvfølgelig vår eminente stockholmsbaserte analytiker Mikael, eller Mikke Johansson, i studio. Du, what a difference a few weeks make?
Ja, verkligen.
Ja, for at da du kom med din siste store sektorrapport i begynnelsen av oktober, da så det fortsatt ganske kjervt ut.
Ja, verkligen. Det var en hel del problem som vi såg där och en hel del spelade ju ut sig. Eiendomsindex var ju ner 12-13% 2-3 veckor efter att den rapporten kom ut, och i slutet av oktober såg det riktigt mörkt ut. Men som du var inne på, Stein, what a difference a few weeks make.
Ja, för sedan 26 oktober så är alltså eiendomsaktieindexen på Stockholmsbörsen upp 35%. Det har varit lite av en turnaround.
Det har varit, det finns ju inget annat sätt att beskriva det på. Det har gått otroligt snabbt där, samtidigt som du vet bättre än många andra så har ju det hänt lite med långräntan under den perioden.
Ja, svenska statsräntor sån 2-5-10 år är väl ner en sån 75-80 basispunkter från toppen, så det har varit ett kraftigt omslag också där.
Ett kraftigt omslag, och vi har också fått under tiden ett besked från Riksbanken där man valde att hålla räntan oförändrad, och det var ju lite tudelat vad Riksbanken skulle göra innan det, och det är klart att allt annat lika supporterar det också sektorn. Så ska vi väl vara ärlig och säga att en del av de problemen vi såg när vi släppte sektorrapporten, det är inte så att de bara försvinner här i svenska inomsektor för att långräntor faller, utan det är fortfarande en hel del problematik vi ska igenom.
Absolut, vi snackar fortsatt om finansiell risiko, men låt oss ta först operationella. Nu har ju bolagen kommit med sina rapporter för tredje kvartal. Vad är din take på den rapporteringssäsongen?
Nej, men vår take är att det fortsatt ser stabilt ut, och det som jag sa när jag var i den här podcasten senast, det var ju att i egendom har vi ju då finansiell risiko och operationell risiko. Än så länge så är det här en finansiell kris. Operationellt går fortsatt väldigt bra. Jag kan ta som exempel att vi har väl en 15-16 sällskap i Sverige med tydlig exponering mot kontorssegmentet. De här sällskapen, av dem så var det 2 stycken som rapporterade negativ nettouthyrning, och båda den sällskapen pekade på enskilda hyresgäster där man efter utgången av tredje kvartalet faktiskt har lyckats hyra ut de ytorna på nytt. Så att det går förvånansvärt bra operationellt. Det är också så att hyresnivåerna fortsatt håller uppe. Så att när det var så att egendomsindex föll 12-13% efter att rapporteringen började, tyckte vi det var ganska märkligt, därför att siffrorna pekade inte på att de aktierna då skulle ner jämfört med vad vi visste innan då.
Men du nämnde kontorseiendomar. Alltså eiendomsaktier och eiendomsaktier är ju två olika ting, för det är ju många segmenter inom sektorn.
Och det här börjar investerare förstå mer och mer och mer. Utan i egendom så brukar vi prata om någonstans runt 5-6 segment beroende på exakt hur man delar in det. Men det är väldigt viktigt att förstå att de här enskilda segmenten ska nästan behandlas som enskilda sektorer. Det är väldigt olika drivare i de försäljliga segmenten. Är det Booli? Är det kontor? Är det lagerlogistik? Det är väldigt olika segment, och idag på börsen så ser vi att man tydligare än tidigare i alla fall prissätter de här olika segmenten och de riskerna och uppsidan som finns i varje enskilt segment.
Vilket segment är mest trubbel?
Det, om du frågar börsen i alla fall, så är det Booli och Booli-aktierna. Jag tror också att det är lite kopplat till att vi ska vara medvetna om att börsen inte bara prissätter en egendomsportfölj, utan man också prissätter allt som det innebär att köpa en aktie. För du får ju inte bara själva egendomsportföljen, utan du får allt i det sällskapet då. Och där är det så att många av de svenska sällskapen på börsen med exponering tydligt mot Booli, det är ganska små sällskap med ganska hög belåning, dålig avkastning eller låg avkastning i portföljerna och stora risker av för att nya emissioner ska ske. Så det ska man ha med sig när man säger det här. Men bostäder har absolut varit det mest pressade segmentet på börsen.
Andra änden.
Lagerlogistik fortsätter vara väldigt behandlat väldigt positivt av börsen. Det här kan ju man ha lite åsikter om, tycker jag i alla fall. Absolut att Sagax drar upp snittet i det här, men även andra sällskap då, inom det segmentet, prissätts jämfört med genomsnittet ganska högt då, mot sina rapporterade substansvärden. Och bara en liten spaning där, det är ju att I Sverige har vi ungefär 13 miljoner kvadratmeter lagerlogistik sedan tidigare. Under 2023 och 2024 så färdigställs 3 miljoner kvadratmeter ny yta, varav cirka hälften byggs på spekulation. Och när vi ser vad som händer med svensk konsumtion, vad som händer med e-handel, så finns det inte fog för att ifrågasätta hur det kommer påverka vakansrisk inom segmentet och även hyresnivåer.
Och så är det enkelte sällskaper som har ganska, ska vi säga, broket kapitalstruktur.
Det är det verkligen, och det är det jag menar. Det finns en hel del som ska ryddas ut under de närmaste åren där vi fortfarande ser en hel del problem, och det är fortfarande stora obligationsförfall som ska hanteras. Det finns hybridobligationer, det finns D-aktier, preferensaktier, så det är en hel del bolag som har mycket att göra. Men nu när jag låter lite negativ, vi ska ju också komma ihåg att när vi stod här i 2022 så var det samma problemställningar som vi lyfte upp, så någonstans måste vi ändå stanna upp här och konstatera att 2023 har gått mycket bättre än vad folk förväntar sig. Egendomsindex efter det här rallet nu på slutet, det är upp year to date 8-9%. Obligationsförfallen har hanterats ganska väl. Det är ganska få där vi verkligen har sett stor problematik. Och bankerna, de har supporterat väldigt väl och ökat sin utlåning till sektorn. Så att all in all är 2023 väldigt mycket mer positivt utfall än vad jag förväntade mig när vi gick in i året.
Ja, det är ju nog att ta med sig det.
Eller hur?
Absolut. Men apropå förfall, det är fortsatt alltså tiotals miljarder som förfaller nu de nästa par åren.
Det är väldigt mycket som förfaller. Det är hundratals miljarder som ska hanteras. Däremot så ska man titta på den här obligationsförfallen ganska noga. För att en hel del av det som förfaller relaterar till pensionsägda egendomssällskap. Alltså A- eller högre ratade sällskap som har kunnat emittera under hela den här perioden. En hel del av obligationsgälden, den relaterar till svenska egendomssällskap som kanske har någonstans runt 10-12 miljarder i svenska kronor i svensk obligationsmarknad. Det är volymer som svensk banksystem kommer kunna hjälpa till med och där man kan avyttra vissa tillgångar. Så att jag brukar slarvigt säga så här att Heimstaden Bostad, SBB, Castellum, Balder, det är de fyra sällskapen med stora förfall i den europeiska kapitalmarknaden där det inte finns någon tydlig väg, tycker jag, i det långa loppet för hur det ska refinansieras, utan där finns det vissa frågeställningar att kika närmare på.
Ja, så där finns det fortsatt en del sällskaper som, ska vi säga, har risiko för att hämta mycket enkapital som vandrar ut existerande aktionärer.
Mest troligen antingen hämta eget kapital eller sälja av tillgångar i det långa loppet. För de här sällskapen är nog lite för stora för att kunna ta den gälden in i banksystemet helt. Sen nämnde jag inte heller att vi har ju såklart en hel del små sällskap som har stora problem. Där bankerna inte kommer baila ut dem, utan där aktieägarna måste ta ansvar. Men i det stora hela, in the big scheme of things, så är det så pass små volymer att det kommer inte skaka sig systemet i stort.
Men hur lätt är det att få sålt en större del av egendomsmassan?
Nej, det är väldigt svårt. Svensk transaktionsmarknad fortsätter vara extremt trög. Egentligen så är det bara KRM som av de listade sällskapen verkligen har varit aktiva och sålt av stora mängder av sitt bestånd. Nu drog man ju tillbaka 7 av de här 12 miljarderna i avsiktsförklaringar. Men även det budskapet eller den nyheten är ju ett tecken på att transaktionsmarknaden i Sverige är fortsatt väldigt trög. Någon gång så måste den komma igång för att vi har ett sällskap som har problem som måste avyttra tillgångar. Och det är mer ett spörsmål då om när den kommer igång än om den kommer igång.
Ja, och där är också ett spörsmål om, är egendomsvärdet tagit tillräckligt ned?
Det tror jag inte. Men jag tror att man har tagit en ganska stor andel, framförallt om det här räntescenariot som prissätts nu i räntemarknaden. Och det kan ju återigen då du väldigt mycket mer än vad jag kan om. Men om det spelar ut sig, då behöver nog egendomsvärdena i böckerna inte komma ner så där jättemycket mer. Många av egendomssällskapen har skrivit ner värdena någonstans runt 25-30% realt och har tagit en ganska rejäl värdejustering. Men det är klart att det vi ser idag, det är ju att avkastningskraven har inte justerats tillräckligt mycket upp jämfört med det vi ser att räntan har flyttat sen botten 2021-2022.
Nej, och aktierna prisas fortsatt med en ganska betydlig rabatt i förhåll till underliggande värdier.
Det gör de. Rabatten är väl idag nere på någonstans runt 30% mot substansvärde, så det indikerar slarvigt ungefär 15% ytterligare ner i egendomsvärde. Men jag tror verkligen att aktiemarknaden idag prissätter väldigt mycket risikon för nya emissioner, väldigt mycket risikon för att man måste firesala tillgångar. Så att man prissätter helt enkelt ganska mycket annat än bara själva värdet på tillgångarna.
Men med det du sier nå, er den oppgangen som nå har vært på med 35% i løpet av noen uker, er den holdbar?
Jag blir lite rädd. Man blir lite glad absolut att det går bra för egendomssektorn efter så mycket motvind. Men samtidigt så har det här skapat en nedsida i sektorn igen där man faktiskt kan tala om att det är vissa av de här aktierna som i vår mening har gått lite väl snabbt. Och återigen, bara för att långränte faller är det inte så att alla problem i den här sektorn försvinner. Så att, ja, jag är lite orolig för att det har varit någon typ av sackersrally här på slutet att vi ser en potentiell nedsida i sektorn. Men återigen, om vi ska liksom säga ska det här vara högre eller lägre om ett halvår, det beror på vad som händer med räntor och inflation.
Ja, för att ta det sista då. Tidigare så var det ju spörsmål om fick sällskapen justerat upp lejene sine tilstrekkelig i forhold til inflasjonen, altså inflasjonen toppet ut på 12% var det vel i Sverige i februari i år, til å da få dekket opp høyere rentekostnader. Nå venter jo Riksbanken, er jo ekstremt positiv på inflasjonsutsiktene, de venter jo, altså vi er jo nå nede i inflasjonstakt på cirka 6%, Riksbankens seneste anslag, ned til 4% i midten av 2024 og under 3% i begynnelsen av 2025. Blir det da et, holdt på å si, omvendt problem med inflasjonsjustering kontra lånekostnader?
Nej, det kommer gynna den här sektorn väldigt mycket för att de här sällskapen är genomsnittligt idag så pass skuldsatta att någon procent ner på räntan, det sparar dem så otroligt mycket mer pengar än vad den ökningen genom KPI gör. Så att KPI-höjningen här på 11% förra året och 6%, 6,5% som det blir nu då, det kommer hjälpa egendomsvärdeskapen både kassaflödesmässigt och att hålla uppe egendomsvärderingar, men det är inte i närheten av tillräckligt mycket för att kompensera i den ökade räntekostnaden. Så att om vi istället ser att räntor kommer ner och du tappar lite för att inflationen är lägre, då är det väldigt positivt för den här sektorn.
Ja, men du, apropå ränta alltså, och förfallsstruktur begynner då kort rentebindning faktiskt ska bli något positivt, för du kan få med dig den räntefall som du nu har.
Det kan faktiskt bli så. Ett exempel på det är väl Fastpartner med Sven-Olof Johansson som är en profil i svensk egendomssektor som fortfarande är vd för sitt Fastpartner trots att han har kommit upp lite i åldern då. Han har ju jobbat med en väldigt kort räntebindning och fått en extremt stor del av det ränteuppstället rakt in i sitt resultat då. Men det gör ju också att om det nu skulle falla väldigt snabbt åt andra hållet så kommer ju han vara en av dem där vi ser den här effekten först då. Så att det där är ganska intressant spörsmål om det är vissa sällskap som faktiskt här kan vara vinnare i det korta loppet för att de ligger då med ganska kort räntebindning.
Vi ska väl vara lite försiktiga med att forskutera att lång ränta kommer att falla lika mycket i nästa vecka som vi gjort de sista veckorna.
Ja, jag är inte där riktigt ändå utan jag håller mig till dina prognoser så sätter jag in dem i våra modeller och ser vad som händer istället då.
Bara för sagt, eller svenska räntor och styrningsräntan i Sverige så Riksbankens ränteband ska man inte tro väldigt mycket på mer än till det nästa möte och fortsatt så är det slik att det sista räntebandet i Riksbanken hade ju faktiskt 40% sannolikhet för ett ny räntehävning då. Det betyder kanske inte korta räntor så väldigt mycket för egendomsmarknaden.
Nej, och det är också så det här med pratat väldigt mycket med värderare på slutet. Vad betyder det egentligen för en egendomsvärdering att långräntor faller? Och det de säger är så här att ja, allt annat lika, det är självklart positivt och det kommer supportera i längden, men det är fortfarande så att för en köpare av en egendom i Sverige så är 5 års swappen upp någonstans runt 250 punkter från botten. Bankerna har en högre kreditspread som de tar när de lånar ut pengar. Du måste ha mer eget kapital när du köper och så vidare och så vidare. Så att när du ska finansiera det köpet här och idag, då är det väldigt mycket dyrare än vad det var för 1,5-2 år sedan. Och det tar man fortfarande höjd för. Så de upplever inte att det här med att långräntor har fallit, att det har ökat betalningsviljan nämnvärt i pågående transaktioner. Det tycker jag är ganska intressant och något vi ska ha med oss när vi tittar på det här spacet.
Ja, och vartfall i sånt rimligt tidsperspektiv så ska vi lika tillbaka till räntenivå för 2 år sedan.
Jag tror inte det, va?
Nej. Du, aktier kontra obligationer. Det är en del svenska egendomsbolagsobligationer som närmast prises som junks eller på gott norskt som skrapobligationer.
Ja, du är inne på något väldigt intressant där, för jag kan säga att under de senaste 2-3 veckorna eller senaste månaden kan jag väl säga, har ganska många av mina möten varit med aktieinvesterare som vill prata obligationer. Och det är klart att kan du låsa in aktieavkastning i obligationer så blir ju det ganska trevligt, för du sitter helt enkelt bättre till kapitalstrukturen. Och som jag sa, det är en del risker man ska vara medveten om fortfarande finns i svenska egendomssektor, så att då sätta sig i obligationer och titta på allt ifrån 10 upp till 40-50% i avkastning, det blir väldigt intressant. Och vi har ju en del case som vi är väldigt trygga i kommer generera runt 35-40% i avkastning för de investerarna som väljer att köpa de obligationerna. Och det har vi försökt övertyga vissa investerare om att det här är en bra idé. Så jag tycker att det är någonting som de flesta aktieinvesterarna som då har möjlighet, såklart obligationer är en liten annan volym normalt som man köper. Men jag tycker att de som har möjlighet bör fundera på om inte det här är någonting man ska undersöka i det här läget.
Ja, förra gången du var i Arcticpodden, jag tror det var i september, då snackade vi väl mest aktier. Och då var det ju mest komfortabel med Balder, Castellum och Fabege. Fortsatt det, sett från sån aktiesynspunkt?
Nej, jag skulle väl säga så här. FABG är ett bolag som vi tycker väldigt mycket om. De fortsätter ticka många av de boxarna vi gillar att man tickar. Aktien har ju gått ganska starkt såklart som alla andra aktier, men här känner vi fortsatt att det finns en uppsida på lång sikt, så det är någonting man borde hålla koll på. När det gäller Balder så har det väl varit så de senaste 12-15 månaderna att så fort Balders aktie handlar över 60 kronor, så det är ett tecken på att det är lite för positivt i svenska inomsektor. Då har index gått ner, och när den har handlat under 40 kronor så har det varit det motsatta, och nu har den ju varit en bit över 60 kronor ett tag. Så att där skulle jag väl säga att det finns en del nedsida, och det finns en del problematik kring transparensen upplever många investerare, vilket jag tror inte riktigt ligger till deras fördel då. Sen har ju Castellum har ju gått ganska starkt också på slutet. Vi har ju en riktkurs på vår rekommendation på Castellum på 145 kronor, och senast jag kollade handlar den väl runt 135-136 kronor. Så uppsidan i Castellum kanske inte är riktigt lika stor idag då, som vi upplevde att den var för ett litet tag sedan, och då kanske det finns andra alternativ som potentiellt i alla fall på kort sikt kan generera en högre avkastning.
Vilka sällskap bör investerarna se på när det gäller obligationer?
Vi tycker att Heimson AB med Ivar Tollefsen i spetsen är en fantastisk möjlighet. Deras euroförfall, icke-säkerställt 2026 och 2027, de genererar idag ungefär en avkastning till förfall på 40%. Då, så årlig avkastning på 40%. Vi tycker att det är en helt fantastisk möjlighet för obligationsinvesterare att generera den typen av avkastning.
But there's no such thing as a free lunch.
Det är ju inte det, men jag tror att här så får du väldigt mycket bättre avkastning än vad du borde om man tittar från ett risk-reward-perspektiv, därför att media har haft lite skev rapportering av det här, vilket inte hjälper bolagets prissättning. Hela stormen i Alekta har påverkat hela Heimstaden.
Och Alekta är?
Alekta är ju Europas femte största tjänstepensionsbolag och en väldigt stor tjänstepension i Sverige, statligt ägt. De äger då en väldigt stor andel av Heimstaden Bostad, som är det operationella bolaget den här strukturen, alltså de som äger en egendomsportfölj på 334-35 miljarder svenska kronor. Då. Så det är Europas näst största bostadsbolag, där Alekta är storägare ihop med Heimstaden AB och Ivar Tollefsen som äger det sällskapet. Så att jag tycker att hela den här stormen har skapat en prissättning som är felaktig, och det är även så att man utanför Norden har matats med felaktigheter om hur strukturen funkar, hur de olika instrumenten i strukturen funkar, och de här investerarna utanför Norden har helt enkelt inte haft möjlighet eller orkat sätta sig in i en ganska komplicerad struktur, och det har skapat möjlighet för de som orkar att göra det grävjobbet. Och man ska alltid vara ödmjuk, för att som du säger, det finns ingen free lunch, men jag har tittat på det här i väldigt många år, pratat med sällskapet i väldigt många år, ställt alla spörsmål man egentligen kan ställa till dem, och vi känner extremt trygghet i att de här pengarna då vi förfaller de här obligationerna kommer att betalas tillbaka.
En tidig julklapp
till alla som lyssnar. Det är bara att gratulera. Ni får väl komma tillbaka om 2 år om jag har fel om det här och skälla ut mig helt enkelt.
Det tror jag går bra. Men du, apropå julklapp, nu är det strax jul. Vilken svensk juletradition kan du inte klara dig utan?
Oh, jag är väldigt, jag vet inte om man får prata om alkohol i en podd, men jag tycker i Sverige när vi dricker snaps så är jag väldigt tydlig med att den första snapsen på julbordet, den måste man ta hel. Du får inte bita av den, utan den ska drickas hel. Och sen så kan man börja att ta mycket, mycket mindre då, i varje nubbesång. Men det första ska drickas hel.
Men nubban går, den går då många gånger hos dig, tror jag.
Ja, absolut, det gör den.
Bra, fortsätt med det. Tack så mycket.
Stort tack.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.